Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är ett panelsamtal från poddrummet under Gothcon 2024 om att driva förlag. Hej och välkomna till ett till panelsamtal på Gothcon 2024. Nu är det jag som tänkte leda detta samtal. Jag heter Anna Sandberg och kommer från Svartviken rollspelspodd, vilket antagligen är podden som ni lyssnar på just nu förhoppningsvis. Vi får se vart vi släpper det här. Det panelsamtalet som det är dags för nu är samtalet om att driva förlag. Jag har kanske inte så mycket om att säga om det själv, men jag har med mig några ganska erfarna människor här. Så jag tänker att ni får typ presentera er. Vad heter du? Vilket förlag jobbar du på? Hur länge har du jobbat där? Typ, vi kan börja med Christer.
Ja, Christer Sundelin heter jag. Jag arbetar för Helmgast. Jag har gjort det sedan 2015 ungefär. Helmgast i sig bildades 2014 i och med att Eon 4 skulle släppas, och jag hoppade in där med järn för att det var en kul grej som någon tyckte passade sin produktlinje. Ja.
Lukas Falk heter jag. Jobbar och driver Bläckfisk förlag tillsammans med Peter Malmberg. Vi har väl hållit på 2018, 2019. Jag har tappat tiden där. Pandemin och allt var det. Skriver och gör rollspel själv. Och jag har även poddat lite grann. Fummelpodden och så här. Så det är om mig, typ.
Ja, Mattias Dristig, Vildhallon, ska man säga. Det skapades för att jag ville köpa billiga strängar till min gitarr 2011. Men man kan väl säga 2015 eller någonting så började det dra igång mer på allvar. Så jag har ju ut böcker och brädspel och ja, lite gött och blandat, ska man säga. Ja,
typ. Kul. Men har ni har alla liksom rollspelat tidigare innan ni fick för att starta förlag i sig då?
Oh, ja.
Hur länge då ungefär?
Jag började typ 82 med den blå lådan Drakar och Demoner.
Aha.
Jag började nog först typ 2000 eller något sånt där, Drakar och Demoner 6 tror jag.
Ja, det är ju svårt att veta om jag gick i högstadiet, vad det nu innebär när man är 50 bast.
1800.
Ja, 1800. Men det var Christer, det är väl ungefär liknande där. Ja. Är det blå lådan, så här första Drakar och Demoner-lådan?
Ja, det var den första.
Ja. Men sen blev jag en sån riktigt så expert fanboy, så jag älskade ju expert och mutant, gamla mutant sådär.
Men är det de spelen som har lite inspirerat er nu till era spel, eller har ni känt vi vill göra något helt annorlunda och gå ifrån Drakar och Demoner? Eller var det något särskilt spel som inspirerade er så?
Ja, när jag började skriva igen så var det för att jag var jävligt trött på Drakar och Demoner 6, och men jag ville fortfarande spela Snösaga, för det var en jävligt cool kampanj tyckte jag i alla fall när jag tittade i den. Så att då gjorde jag järn som ett, vad heter det, järnålders fantasy-rollspel. Det blev senare Hjältarnas tid, som försökte vara ungefär som Svarta lådan Drakar och Demoner, fast typ 30-40 år senare ungefär. Och sen har det blivit Troubleshooters, så det är väl den ena inspirationen. Det andra är Western Games Star Wars-rollspel. Med en massa D6-or, för det var så en himla skön regelekonomi i det. Liksom, du kunde skapa en skurk som du regelmässigt kunde slå ihjäl på några sekunder bara. Ge honom 4 tärningar i det han är bra på och 2 tärningar i resten, så kan du regelmässigt slå ihjäl den.
Kul.
Ja, jag började nog också göra rollspel för att jag var trött på Drakar och Demoner 6. Men det är ändå liksom cred till det här spelet, för eftersom det var det som fick mig in på att spela regelbundet rollspel och sådär. Men bara, vi hade gjort det ett tag och jag ville prova något annat, börja göra någon egen krånglig heartbreaker-variant av det. Och sen ett annat spel som inspirerade mycket var Fiasko. Första gången vi spelade det så förstod jag inte, jag hade boken, jag förstod inte hur är det här ett rollspel och hur spelar man det här. Så jag var tvungen att läsa det flera gånger och det var väldigt inspirerande att se att man kunde spela rollspel på något helt annat sätt än Drakar och Demoner 6. Så sen har det spårat ur sen dess.
Ja, jag vill säga då, liksom, jag vill som Tony Montana då i Scarface. Jag never taste the merchandise. Nej, alltså grejen är, jag gör ju inga egna rollspel, utan jag är ju mer brädspel och sådär. Men däremot så har jag ju då Skjuta mig i huvudet av Tobias Hadin på Vildanon. Så det är ju ett riktigt roligt spel, liksom, ett rollspel. Så jag skiljer mig väl åt lite från de här herrarna som faktiskt gör rollspel.
Men du gör ju brädspel i alla fall. Var det något
brädspel gör jag. Nätrolls och Dinofighten börjar jag med. Ett sånt litet barnrollspel. Eller brädspel. Och så. Så det är väl lite, jag går ju mellan rollspel och brädspel och böcker. Så det, är lite, det ska vara så att när man kommer till villan så ska det vara så att man, ja, men jag gillar inte rollspel. Nej, men vad bra, då har vi brädspel här. Ja, men jag gillar inte brädspel. Ja, men då har vi lyrik här. Varsågod. Limerickbok av Viktor Estby.
Inte en jävel ska komma därifrån.
Nej, ingen jävel ska komma därifrån. Det ska vara en jävla liksom, dammsugförsäljning. Liksom. Det ska vara.
Men har ni andra förlag, liksom andra saker än rollspel? Eller är det bara rollspel ni kör mest?
Helmgast kör bara rollspel.
Bara rollspel.
Vi har också bara rollspel. Sen har vi ju ganska många konstiga rollspel. Så det beror på var man drar gränsen och sådär.
Det är ganska mycket spridning på rollspel, tänker jag. Olika stilar.
Ja, jo, men det kan man väl ändå säga. Men i slutändan så är nog allt rollspel egentligen.
Började ni skriva några rollspel rollspel eller brädspel innan ni publicerade det? Så man liksom så här gjorde egna spel till kompisar eller så innan man liksom tog steget på att vi ska bli förlag eller gå med i något?
Jag tror för Bläckfisk förlag så var det, vi var ju tre personer, det var ju jag, Peter och Kristoffer från Svartviken, som alla hade skissat på egna spel och visste inte riktigt hur vi skulle gå vidare. Och vi konstaterade att ifall vi slår ihop oss så slipper vi kanske göra bokföring tre gånger och stå i monter tre olika montrar. Så det var väl det som var huvudincitamentet till att starta det. Sen hade vi liksom, ja, men alla skissat på grejer för våra grupper och sådär. Men det var väl först då det började bli seriöst nog att dela det med någonting annat. Så jag och Kristoffer skrev faktiskt vårt första spel innan vi hade träffats på riktigt för första gången, tror jag. Och släppte det och sådär. Allting på distans. Och det är egentligen där vi driver förlaget också.
Jag tror att alla har gjort sitt eget rollspel först innan de i huvud ens har försökt publicera det. Antingen för att husägda ihjäl något spel som de gillar idén bakom men inte tycker om det egna så mycket. Eller så vill de faktiskt försöka göra någonting, men det är ett visst meck att få ut det på riktigt. Liksom. Tröskeln är mycket mindre nu än vad det var på 90-talet när jag gjorde det. Men jag tror det är så det många börjar. Liksom. Sen är en del som liksom tar kontakt med förlag och vill försöka sälja sina spel där, förutom den vägen. En del startar eget och en del blir frilansare åt andra istället. Jag började som frilansare för Neo Games och skrev för Neotech en gång i tiden. Och så. Mm. Sen körde jag eget förlag i några år innan jag kom fram till att det var skitjobbigt.
Förlåt vad du menar, Christer.
Inte alls, nej. Och sen så hamnade jag på Helmgast istället och jobbade med dem.
Men samtidigt, det finns ju en sån här sanning som går runt, som jag ändå skriver under delvis på, att så fort man har spelat ett rollspel så har man designat ett rollspel. För att det är ju bara text på papper, det måste omtolkas från det här konstiga, abstrakta idéerna som finns ner i text och sen tillbaks till praktik, och det finns inte procedurer för allting. Så man måste typ designa ett rollspel för att kunna spela det, även om det är skrivet och utgivet liksom. Så även du är en rollspeldesigner.
Jag hakar i den här frågan istället och översätter den till brädspel. Ja, det är klart man gör det eget brädspel från början. Liksom. Det gör man, och det är väl lite samma processer, att man lär sig i det. Att man, även om det är ett rollspel eller om det är ett brädspel, så är det en process som man går igenom som man sen har väldigt nytta av om man ska göra eller hjälpa andra med att ge ut via ett förlag. Så. Då har man ju gått igenom vissa processer, oavsett om det är en bok eller någonting, så är det vissa projektledaraspekter som man ändå går igenom. Förutom då de kreativa bitarna, att det ska funka liksom, och vara ett världsbygge och lite sådana grejer. Liksom. Så jag tänker, oavsett så behöver man ju nog, så är det nog bra om man har det med sig innan man börjar med ett förlag, om man säger så då.
Precis, men ni kommer lite in på det här att det kan vara lite jobbigt att driva förlag. Eller, det låter som att det finns en del arbete bakom som inte är själva skapa spelet.
Yep.
Vad finns det som man liksom utifrån kanske inte tänker på att ni gör?
Okay,
jag tar den pucken direkt och säger så här, diskussionen, alltså jag gillar ju butiker och så, absolut. Men alltså diskussionen och när man inser att det här med F-pris till butik kopplat till produktionspris och att shit, man tjänar inga pengar på det där.
Vad är F-pris för någonting?
F-pris, det är ju det butikerna köper in varan för, oavsett vad det är. Och man inser ju då att alla butiker och så med rätta lägger på 80% på priset såklart. Men problemet är då om man gör små upplagor så lönar det sig praktiskt inte att sälja den vägen. Och det lönar sig praktiskt taget inte att ta kontakt med butiker för att de ska sälja det. Det är en liten jobbig grej tycker jag.
Och butiker gillar ofta inte att köpa från småförläggare för att det är det för många att hålla reda på. Så att de vill ju helst köpa genom en distributör som har allt, och då är det ytterligare 80% på det.
Ja, precis.
Så det är bättre att köpa direkt ifrån er förlag om man vill ha saker? För att
ja, men jag tänker så här, man får se detta som en infrastruktur. Ja. Även butikerna har ju sin plats och det är absolut viktigt att stötta dem också. Det säger jag ju också, det är väldigt viktigt. Men det är ju, alltså rent krass så tjänar ju förlaget mer på om man köper direkt från förlaget och man säljer direkt till kund. Det gör man. Men återigen då, med det sagt så är det viktigt. Det blir någon slags marknadsföringsyta kanske på sin höjd. Att synas på butikshyllorna. Det är väl liksom cred, om inte annat. Jag brukar säga att det finns i förlagsbranschen och i allt kreativt arbete så finns det cred och cash. Och man får då liksom ha en liten tanke kring det. Gör jag detta på grund av cash eller cred? Och det kan vara så att förhoppningsvis kan du få bägge, fria ligan. Shout out till er, ni lyckas nog med bägge. Men små förlag kanske då har mer fokus på cred liksom, en cash. Men förhoppningsvis ska det gå liksom plus minus noll någonstans.
Men jag tycker Christer är inne på någonting där också. Alltså bokföring, administration, hålla på. Administrera Kickstarter, se varifrån kommer alla småavgifter som dras där. För över backaruppgifter från Kickstarter till pledge manager och vidare till distributör och allt sådana skräparbete som man i värsta fall kan fastna hur länge som helst i utan att någonting syns utåt och folk sitter så här, men varför får jag inte min bok, den är ju färdig. Jo, men det ska bara administreras och det helst inte först.
Vi brukar kalla det för tråkab inom Helmgast.
Tråkab?
Tråkab.
Okay.
Det tråkiga blir den av arbet.
Ja. Tråkig idag.
Och överlag är det väl så, det är ju mycket som man inte, man startar inte förlag för att man brinner för de grejerna kanske. Jag ska inte tala för någon annan. Men sitta så här och läsa igenom typ avtal för internationell distribution, det är inte det som är så här, det är det som är drömmen. Utan framförallt vi som gör egna rollspel vill ju typ göra rollspel och sen får man dras med resten för att möjliggöra det på något sätt.
Å andra sidan så är det ju ganska enkelt just nu att få en egendriven distribution genom internet just nu, genom print on demand också. Så att det är ju mycket lättare nu än det var för 20 år sedan.
Precis. Vad har ändrats sen när ni liksom började? Eller när, typ, när du började, inte för 20 år sedan, men 10 i alla fall har det ändå hänt en del saker på.
Egentligen så började jag skriva, i och med att jag började frilansa för Neo Games, så var det typ 93-94 någonstans. Det var precis då som Print on Demand hade precis börjat. Och i den svängen så kom ju också hela grejen med desktop publishing. Det var en helt ny grej. Att vem som helst kunde göra layout. Innan det så var det typ folk som fotosatte liksom i sig för alla studios bara gjorde layout. Liksom.
Och så skulle du lämna in allting till någon reprofirma som skulle liksom förbereda det för tryck.
Så ja, det var ett jävla meck innan dess helt enkelt. Men nu kunde man faktiskt bara skicka en pdf till någon. Liksom, bara, det var ett helt revolutionerande koncept. Sen så, bokföringsregler har blivit enklare med tiden. Men det är fortfarande så att jag helst inte vill dra i det. Men annars liksom just den senaste tiden så är det liksom att internetdistributionen har blivit så mycket bättre.
Jag kan säga, jag fyller i det där liksom, det är de här grossistlösningarna eller återförsäljningslösningarna. Nu finns ju några stora då, det är väl liksom förlagssystem och Stardist och Omnix kanske och lite sådär. Fördelen med det är ju verkligen att man kan lägga även också pack och plock den vägen numera, vilket är ganska lätt. Och vem som helst kan egentligen gå in via deras kommissionsavtal som gör att de drar ju några procent då på varje försäljning. Och sen då så kan man ju då låta dem skicka ut grejerna. Men sen tänker jag också där med, jag säger det ibland, alltså Lasertryck eller Scandinavian Print heter de väl. Deras satsning Boxbox brinner jag ju för. Det, vilket handlar om att man beställer en låda med böcker och så åker den in till stjärndistribution eller flaggsystem och när den är slut så går den pling till tryckeriet och så beställer man en ny låda.
Och det är någon slags semi-print on
demand. Ja, det är en semi-print on demand, absolut. Och sen också, det kanske inte lönar sig om man har upplagor på 1000 ex. Men man slipper ju hela lagerkostnaden och liksom skattesmällar på grund av att man har lager stående som Skatteverket inte då ser som pengar. Men de ändå ser det som pengar. Om du förstår vad jag menar. Det blir en sån här bokföringsrolig grej som innebär i praktiken att man får en skattesmäll. Som Vildhallon fick ett år.
Det var väldigt... låter som att du talar av erfarenhet.
Lite erfarenhet av det. Men just också att man slipper själva lager. Att ha en massa grejer på lager. Nu ligger det på stjärndistribution för mig. Eller Stardist då, som de har bytt namn till. Vilket är väldigt bra. Och sen då så kostnaden för trycket blir som lite dyrare kanske som om man skulle tryckt upp 500 ex. Lite dyrare.
Men ändå kanske mer värt om man inte är säker på att man säljer 500 ex direkt. Eller ja. Så.
Nej, men jag försöker ju köra om hela min produktion på det. Liksom. För det sen är det lite mindre val kring utförande papper och lite sånt. Liksom. Men jag tycker det är helt värt det. Liksom.
Om man får fylla i en sak till där, om man nu har en upplaga på mer än 500 ex, så är det ju idag bra mycket enklare att få trycket gjort utomlands. Mm. Man kan spara ganska mycket pengar om man har en stor upplaga redan genom att vända sig till Litauen. Mm. Och ännu mer pengar om man, och förstås om man har lust att vänta lite genom att vända sig till Kina.
Vilket jag vänder mig emot då, Christer, för man ska inte stötta diktaturer, säger då Vildhallon väldigt tydligt. Men det, man är olika som förlag där, såklart.
Wow.
All right, burn!
Jag tänker att vårt förlag, Blackfish förlag, är så pass nytt så att det har inte hunnit ändras så där jättemycket. Men det vi märker apropå det här är ju just att alltså, distributionspriser internationellt har stuckit iväg ännu mer än inflationen på grund av pandemin. Ja. Och där pappersbrister och sånt där. Men en annan så här tydlig dystopisk utveckling är på något sätt att sociala medier har blivit mer likformigt och i princip möjligheten att nå ut där har dödats av förändringar på Twitter och sådär, att mycket svårare att nå folk som man inte redan har etablerat kontakt med. Det är svårare att komma upp som ny producent av saker, utan det är redan dominerat av de stora, och det går inte att nå en ny publik längre utan att betala massa pengar för att nå den. Så det är egentligen en utveckling av hela internet som har gått till mer och mer likformigt och mer toppstyrt och svårare att ta sig igenom. Så att jag tror att det bara på de här 5 åren som vi har hållit på så har det blivit svårare.
Mm. Jag vill liksom fylla i där också. Det är själva Kickstarter-problematiken. Alltså förr i tiden så kunde man lägga upp grejer på Kickstarter som var halvfärdiga. För att man var en liten kreatör. Så här. Det kan man ju inte idag. Liksom. Nu måste man ju ha allting klappat och klart och flashiga filmer och allting. Liksom. Annars så kommer ingen stötta det projektet. Och det är ju lite en tråkig utveckling faktiskt. Mm. Det tycker jag.
Har det blivit för lätt att starta upp saker istället så att man liksom dränks av det på det sättet?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är bara bra om saker och ting. Jag är ju för frihet, håller på att säga, att man ska kunna göra bra grejer. Liksom. Mm. Så jag tycker inte det, snarare tvärtom. Jag tycker det har blivit väldigt mycket lättare att göra saker. Och det är väldigt bra. Och det är ju en väldigt privilegierad uttalande att sitta i Sverige och säga det. Liksom, när fattiga arbetare i Polen har kassalöner, även om man inte trycker i Kina då. Så har ju de också kassa arbetsförhållanden, men kanske inte lika kassa då.
Men där är också en utveckling, nu är ju det här kanske framförallt riktat till en svensk målgrupp och sådär, men det börjar bli lättare för folk i Sydostasien och sånt att nå en internationell marknad. De har varit väldigt förtryckta, de har inte fått använda Kickstarter som plattform och har behövt hitta samarbetspartner och väldigt svårt att nå ut. Men där är det ju faktiskt skapare på låg nivå, är fel att säga, men som inte är stöttade av stora organisationer då, som börjar nå ut och liksom hitta en publik i västvärlden och sådär. Så att det finns ju en positiv utveckling av och det också, vilket jag tycker är kul att se. Men Kickstarter är fortfarande en ganska exkluderande plattform att använda inte. Ifall man inte är i Sverige eller i västvärlden.
Men jag tänker också där, lite som du var inne på det här, just den här chocken man får när man inser att oj då, det är valutaomvandling, försvinner så mycket pengar. Och just det, så lade jag på frakten här också då, och så försvinner de pengarna, så får man en kampanj som drar in 100 000, så helt plötsligt, oj då, jag fick ju bara 60.
Liksom. Är det du, Krille, som har myntat det uttrycket, eller är det något som har uppkommit allmänt och vi snappat upp genom osmos, att bästa sättet att tjäna en miljon på rollspel är att börja med 10 eller något sånt.
Ja. Att det bästa sättet att få en liten förmögenhet från rollspel är att börja med en stor.
Ja,
det stämmer fortfarande till viss del.
Ja, ja, absolut.
Kul. Men har ni några andra så här trendspaningar i vilka sorts rollspel som eller brädspel generellt som liksom kommer? Jag ser själv som köpare att ibland dyker upp viss sorts spel typ samtidigt, eller att många skapare vill göra ungefär samma saker samtidigt. Har ni någon sån här ny grej som ni tror är på gång?
Ja, en sak som jag slogs på var att Fria Ligans Walking Dead Universe var ju helt meningslöst. Det fanns ju redan skjutom i huvudet.
Men jag ska säga, jag var ju livrädd när det kom. Alltså jag tänkte så här, nu kan vi packa ihop. Liksom. Men sen så insåg jag, men vänta nu, det skjuter med huvudet är ju mer splatterhumor.
Mm.
Och Walking Dead är ju nog ett märke på nedgång. Så det känns lite så här, men vi är nog ganska säkra i det. Liksom, då. Och sen då, alltså, vad är det, Röda pesten eller någonting som gjorde så här humor av det, jättehumor av det. Mm. Och sen har man ju då de här äventyrarna, podden Äventyrarna, som gjorde den mer vuxen version av den actual playen. Så man inser att, men vänta nu, skjut om huvudet kan faktiskt vara olika grejer för olika personer. Ja, men det kändes lite som en bra... Men jag var livrädd. Så när det kommer, vi kan bara lägga ner nu. Liksom.
Men i andra så känner jag liksom att det är en... Det är en trend i att svenska rollspel har börjat göra sig kända internationellt också. Inte bara nu senast då med Dragonbane, den utrikiska versionen av Drakar och Demoner. Men liksom, vi har börjat bli coola utomlands.
Det måste kännas lite roligt ändå att Sverige börjar få någon slags rollspelscred, spelcred generellt.
Ja, någon slags rollspelens motsvarighet av Swedish Noir.
Ja, eller musikundrat helt plötsligt.
Ja, just det.
Ja. Men jag tror vi måste ju liksom tacka Fria Ligan, har ju slått in väldigt stora dörrar här. Liksom.
Ja.
Oh ja.
Alltså, samtidigt, alltså jag tänker... Alla trender som sker, inklusive Fria Ligan, så är ju väldigt små på det stora hela. Det är ju, i rollspelsvärlden är det ju bara Dungeons & Dragons 5e som... Så att allting, man slås liksom om... Det är som helt olika sfärer nästan att rollspel som inte är Dungeons & Dragons är en annorlunda sfär från Dungeons & Dragons, ungefär som rollspel är en annorlunda sfär från brädspel. Alltså det är egentligen tre olika sfärer för att den ena... Vi är liksom miniskula i jämförelse med de stora varumärkena. Och det är egentligen samma som vi pratar om sociala medier. Och så är man stor så blir man större. Och det, Fria Ligan har gjort en väldigt satsning nu på så här etablerade varumärken och filmgrejer. Och det verkar ju också gå hem hos den typen av målgruppen som köper den typen av spel. Men annars, så här, solorollspel var ju stort under pandemin och har hängt kvar ganska bra, verkar som. Och nu förväntar sig nästan alla att det finns soloregler till alla rollspel, även om de inte är skrivna för det från början. Och så här konstiga lyric games som handlar om så här, egentligen är de kanske tilltänkta för att spelas, men det blir som en så här poetisk upplevelse att läsa dem och sånt. Men det är ju kufiska trender snarare än de stora, för de stora trenderna är fortfarande att göra 5e-material.
Så är det väl.
Sen tänker jag också det här, alltså skillnaden mellan olika grupper någonstans, alltså att alltså som förlag, gör man ett rollspel eller brädspel för hobbyn, eller gör man det för kreti och pleti?
Mm.
Det är också,
eller gör man det för sig själv?
Eller för sig, ja men exakt. Det är lite så här, man får nog ha lite koll på det där. För det är lite två olika grejer. Eller tre olika grejer då. För jag tänker så här att man har ju svårt, det märker jag ju när man är ute. Hur når man ut till Kreti och Pleti? Alltså Kreti och Pleti kommer ju inte stötta en kampanj på Kickstarter. För de undrar ju, vad är det? Liksom, ingen aning vad det är. Och när kommer boken? Alltså, ja, men den kommer om några månader. Ja, men jag har ju betalt. Nej, men då har jag inte betalt än, utan den kommer dras om 2 månader. Så kommer, eller en månad, då kommer det dras för dina pengar. Så du har inte köpt boken än. Så här, det kanske inte blir en bok om inte den här kampanjen går igenom. Så det, jag tycker den delen är väldigt intressant med hobbyn. Hur når man bortom hobbyn? Och är hobbyn, jag brukar säga att hobbyn är jazzmusiker, brukar jag säga. Det man vill ha på ett visst sätt, och det ska vara flashigt och coolt, och det ska vara mycket brädspel, ska det vara väldigt mycket plast. Och det ska vara mer, vad heter det, produktionsvärde. Och det ska vara flashiga filmer och grejer liksom.
Men finns det några trender inom brädspel? Är det mycket liksom figurer, eller att man vill ha prylar just nu, eller är det mer liksom kortspel?
Ja, jag skulle säga så att det är mer alltså hobbyn, så att säga. De vill ju fortfarande ha väldigt mycket plast. Och det ska vara väldigt stabilt liksom. Mm. Stort. Sen är det också den här jazzmusikerliknelsen också. Det är fint på om det är ett riktigt sån Eurogamer svårt spel med massiva regler. Då är det okej. Okay. Men America Trash, no. Det funkar inte. Så, och det tycker jag är lite tråkigt, i och med att jag är America Trash.
Ni pratade lite om så här, vad det jobbiga med att driva förlag och liksom all bokföring och sånt. Men det måste ändå finnas någon anledning till att ni ändå fortsatt göra det i många år. Så vad är det som gör det roligt, som gör att man liksom vill fortsätta?
Lukten av trycksvärta. Ja. Liksom när man får hem sitt spel och det äntligen är gjort, det kommer från tryckeriet.
I made this.
Precis. Alltså den känslan är nästan helt obeskrivlig. Och den andra är liksom när man väl kommer hit på Gotcon och ställer sig i butik och smäller upp sina spel och folk kommer och tittar på det. Wow, är det du som har gjort det? Ja, liksom den fankontakten är fantastisk. Liksom. Ja. Det är det som jag lever för.
Yes.
Jag tror alltså möjligheten att göra konstiga saker, bara för sin egen skull, är det som driver mig mycket att fortsätta. För det, men som vi säger, ge ut ett rollspel om toxisk maskulinitet på vikingatiden är inget annat förlag som kommer att säga, ja, det är absolut, det vill vi satsa våra tid och pengar på att bokföra och administrera och så här, utan ska den där komma ut så är det någon som måste ta den smällen liksom. Men även så här idiotgrejer som nu håller vi på med ett spel som ska se ut som en Nintendo-kassett och vi lägger massa extra pengar på att typ, alltså trycka ner delar av omslaget så att det ska bli så här räfflat som en gammal tv-spelskassett och sådär. Tveksamt hur många förlag som hade tyckt att det är en värd investering att göra. Medan när vi driver vårt eget förlag får vi göra hur korkade grejer vi än vill.
Ja, men det är lite så här, jag vill se hela hobbyn också, så det är skillnaden mellan kommersialism och kultur någonstans. Jag vill ju se spelkulturen som just en kulturell gärning, alltså man gör det lite som du är inne på där, liksom att det är klart att man ska göra det snyggt, man ska ju göra någonting som sticker ut, någonting som är bara in your face. Det är ju halva nöjet liksom. Om det väl blir så här av, vad heter det, lite avmätt och tråkigt, normalt liksom, då det ska vara lite spets, va? Det ska det vara, och det är det man kan göra med eget förlag. Då kan man ju välja det liksom, att vi ska göra så här liksom, och det är viktigt för oss. Och då liksom landar man också i liksom ett förlags DNA någonstans liksom. Jag brukar ju säga att Vildhallon och Bläckfisk är väl varandras bröder och systrar, så att säga, men vi är väldigt lika på det sättet. Så ni har ju den här intersektionalitet och liksom, alltså manlig, alltså ni gör uttalande kring detta med era spel och så där liksom. Och jag vill nog säga att Vildhallon också har en sån social rättvisa, patos någonstans. Vilket kanske inte är alltid rätt när man står och säljer. Liksom. Eller så är det det. Men jag tror att den kulturen som man har som förlag, Det är det man vinner på. Det är det som man kan göra med något eget förlag.
Men jag tycker även Helmgas liksom har en så tydlig inriktning i sitt förlag som hade kunnat vara svårt. Det här, vi tar rollspel på allvar, eller vad är sloganen där? Ja, just att det är... Det görs en väldigt typ av spel som går all in för grejen det ska vara. Och jag tycker att det är en styrka som andra förlag kanske hade filat ner, att vi ska göra det här tunnare eller mindre. Eller samma idé, så att man har den här... Vi ska superdjupdyka i den här EM-världen och vi ska liksom bredda ut den och sånt. Det är också en så här tydlig, men kanske inte ideologisk, men det är ändå en visionär idé om att det är den här typen av rollspel vi vill göra, och då får vi göra det utan att kompromissa på andras villkor. Liksom.
Det är bra att du säger det, Lukas. Det låter som jag bitchlappar Helmgast. Jag älskar Helmgast.
Helmgast, vi är liksom typ vi är fyra olika team där i. Liksom. Det är jag som gör Troubleshooters, Petter gör Kult, Martin gör Neotech och Anton och Niklas gör Eon. Så vi har alla våra helt olika visioner. Ja. Vilket märks inte minst nu om man knatar ner det i Helmgastbutiken och tittar på, liksom, vi har Kult med allt vad det innebär av splatterhorror bredvid Troubleshooters som är Spiro och Tintin.
Men alla är liksom all in på sin grej.
Alla är helt in liksom.
Och som sagt, det kan vara svårt. Hoppar man på ett annat förlag, då blir det mer kanske standardiserade regelmotorer, eller det blir man filar bort kanterna för att det ska vara mer säljbart och kommersiellt. Och det blir ju apropå det här ekonomiskt, ja, men om man inte har något ekonomiskt incitament till att göra det, om man inte har liksom, behöver det för att betala sitt uppehälle, då kan man fatta ekonomiskt korkade beslut för att man tycker att det är roligt. Medan har man en massa anställda så är det klart, då måste man tänka på dem, att de ska kunna få mat på bordet.
Alltså min revisor har ju sagt till mig vissa saker, att lägg ner allt utan detta och detta. Så här, jag bara, varför det?
Hade vi haft en revisor hade han sagt, lägg ner allt, punkt.
Ja.
Precis, men det här är saker som ni alla gör lite utanför dagsjobb också då? Eller är det här att driva ett förlag i Sverige, kan man leva på det?
Om man heter Thomas Härenstam, ja.
jag tror också som Mattias är inne på, så här, att bredda och kanske inte vara så här navelskådande och bara släppa sina egna spel och så där. Då skulle man kunna hitta en bredd i det och sånt där. Litteratur, brädspel, rollspel, hitta nå en bredare målgrupp genom det och kanske locka in folk från den ena målgruppen till den andra intresset och så där. Då tror jag det finns möjligheter att expandera där. Men jag tror också, ja, men som Christers där citatet om förmögenheten, att jag hade aldrig rekommenderat för någon att ge sig in i det här av ekonomiska skäl.
Enig.
Och det tror jag inte att Fria Ligan börjar med heller. Nej. Utan de har liksom lyckats ta sig dit genom smarta val och genom liksom kompromisser för att kunna expandera och liksom hårt arbete. Men hade de börjat med visionen att det här ska liksom, vi ska anställa ett par personer och tjäna pengar på det här, då tror jag att de hade tröttnat långt innan de nådde den mållinjen. Så det gäller på något sätt att underhålla sig själv och ta beslut efter. Framförallt om man sitter och jobbar så här mitt i natten och på helger och sånt. Att man tycker att det är roligt någonstans också istället för bara tjäna pengar på det.
Och att jag brukar säga att jag ger ut rollspel istället för att åka till Thailand på semester. Men jag tror mycket väl att Fria Ligan, när de började med sin år 0-motor från början, liksom, att de gjorde det för att det var kul och för att de gillade MUTANT, och sen råkade det bara explodera och bli populärt.
Och samma liksom, så här, men Gothcon ett par år sedan så stod jag och pratade med Johan Nor som skulle liksom köra sin första rollspel, och sa, ja, men vi får se ifall vi kommer upp i de här 20 000 eller vad det var med Mörkborg. Jag bara, det kommer nog gå bra. och sen liksom, nu är det en så här internationell sensation. Men han gjorde inte heller massa, eller varken han eller Pelle gjorde ju massa kompromisser kring så här, hur ska vi göra det här ekonomiskt gångbart, utan de bara körde på, det här tycker vi vore en kul grej, och så gjorde de det. Och jag tror att det är en bra ingång i allt skapande egentligen.
Sen tänker jag också att man får tänka lite så här, man gör ju aldrig detta själv. Så det är ju frågan, det är ju alltid någon annan som kommer betala priset någonstans för det man gör. Oavsett om det är en sambo som får ta liksom massa markservice när man är borta på konvents och grejer. Eller kreatörerna liksom, då får man med dåliga royalties kanske sådär. Så jag tänker nog så liksom att ska man försöka ska börja leva på det, så tror jag att istället man ska lägga lite så här delmål i det. Liksom. Jag hade någon slags delmål, så här, jag ska nå 10 000 omsättning, tror jag var första året. Så här, det var den här köpa strängar perioden. Sen då liksom,
hur hårt spelar du på din gitarr?
Ja, man fick för sig att det var momsfritt och sånt, ja du vet. Så, men alltså det jag landade i, så blev det 100 000 omsättning, och sen så landade jag så här, men jag ska kunna betala ett kontor med det jag gör. Liksom. Så här. Sen nu börjar man landa så här, jag kanske kan ta ut en lön i slutet av året. Så jag tror förra året fick jag 16 000 eller något, tror jag, i vinst. Liksom. Men då är ju kontoret betalt. Liksom. Så jag tror att ska man in i det, så kan man ju nog tänka på att det kostar tid och kraft och blod, svett, tårar. Men gör man någon slags en tanke och utökar sina mål hela tiden, då kommer man ju själv se en liten utveckling, tror jag. Om man inte ger upp under tiden.
Det låter ju ändå som att man kanske behöver ha lite av ett hjärta i det man gör. Det jag gillar med många av era spel generellt är att det märks att det är spel ni brinner för. Mm. Som ni tycker är kul att göra. Och då blir det roligt att spela dem, för man ser liksom det roliga i det, istället för att det liksom ska, som sagt, vattnas ur av de här jätteförlagen som allting ska bli likformat och kanske mer lättillgängligt.
Ja, och jag tänker också så, har man inte det hjärtat med sig, då är det svårt att stå och sälja. Alla vi står ju och säljer. Man kan ju inte stå och sälja någonting man inte tror på. Mm. Så när jag signar folk till villan, så signar jag ju egentligen inte produkten. Jag signar ju människan. Liksom, är detta en människa som kommer stå ut med mig, kommer jag stå ut med honom eller henne? Det är liksom, för funkar inte det, men då kommer inte det här funka. Liksom. Sen är liksom ekonomisk vinst, liksom, det är break even, kör vi först.
Jag tycker det är bra poäng där, Mattias, alltså just att man inte är ensam är en viktig grej att ta med sig, och just det här med delmål och sådär. Jag vet, när vi startade förlaget, jag hade jobbat lite på ett riktigt förlag innan med att göra facklitteratur och sådär. Så jag hade lite koll på det och hade lite så här layout bakgrund. Peter som hade förlaget hade lite ekonomisk bakgrund. Kristoffer hade jobbat så här i bibliotek med böcker på olika sätt. Så vi hade så här en liten så här ingång i det. Men egentligen hade ingen av oss någon aning om vad vi pysslar med. Så att egentligen gjorde vi det som en så här studiecirkel. Att vi hade möten en gång i veckan, och så sa vi, vad behöver vi lista ut för att starta ett förlag? Ja, men vi behöver ju typ göra en logga. Ja, men jag kan göra en logga. Bra, då skissar du till nästa vecka. Vi behöver lista ut hur vi registrerar oss på Bolagsverket. Ja, men du får kolla upp det. Och vad behöver vi liksom samla för material för att kunna registrera oss på så här bokinfo? Så, ja, men det får du kolla upp till nästa vecka. Då tog vi ett möte, så redovisade alla liksom sin läxa. Och bara, bra, nu kan alla det här. Nu har vi material för att kunna gå vidare till nästa steg.
Så fint låter det där.
Ja, men det är jättefint. Ja. Och nu liksom är jag partisk, för jag jobbar med folkbildning dagtid. Men jag tycker att det är ett bra sätt att lära sig just att göra saker tillsammans, lära sig av varandra och ta det lite i taget, så att man inte, egentligen samma med rollspelsdesign också, att hellre göra, börja lite smått och ha liksom något litet mål som man kan bygga vidare på, för man lär sig så sjukt mycket på vägen. Och ska en person sätta sig ensam och kika på hur de ska bli självförsörjande på förlagsverksamhet, då ger man upp innan. Men pysslar man lite grann hela tiden, så tror jag sundaste och mest rimliga sättet att ta sig an något sånt där.
Gud, vad jag önskar att jag hade hört det 93.
Vad gjorde ni då?
Det var mer tut att köra liksom, att Carl-Johan Ström som startade NeoGames frågade efter frilansare, och sen så skrev jag till honom och talade om att jag ville frilansa, och så på den vägen blev det liksom, vi var glada amatörer som bara gjorde saker. Så jag vet inte 17 hur NeoGames lyckades bli på riktigt, så att säga. Men det blev ju, och sen blev det helmgast.
Sen tänker jag också så här, men man ska inte heller vara skraj för det här, alltså när man ska bilda ett eget bolag. Det är ju jätteenkelt att bilda ett enskild firma idag. Och det är ganska lätt att göra ett aktiebolag. Nu har inte jag det, men jag vet ju att ni har väl det bägge två. Liksom. Men jag tänker också att man inte ska vara rädd heller för det här. Nu ska jag göra en affärsplan och ladidadida. Alltså, det måste ju funka för en själv.
Jag måste erkänna, jag är fortfarande lite rädd för Skatteverket.
Ja, du är det. Jag har ju märkt att de är väldigt bra att göra med, men att de ibland säger fel när man ringer dem. Men då får man dubbelkolla med någon annan. Man säger, det här låter inte rimligt, så ringer man en annan person.
Det har vi också fått så här, samma fråga, två olika svar från två olika personer på Skatteverket. Och vi säger, vi chansar väl.
Alltså, jag tar en liten anekdot. Alltså, jag ringde angående det här med, jag glömde av att sätta upp mitt lager första året. Jag är lite kass på det. Liksom. Jag glömde av det. Och sen bara nästa år, men vänta nu, jag får nog redovisa lagret här. Så då hörde jag av mig till Skatteverket så här, men hur gör vi nu då? Liksom, nu har vi ändrat nu i den nya bokföringen, den som kommer nu, att nu har vi lagt upp lagret från förra året och sådär. Så nu ligger ju allting på plats och sådär. Nej, men så får du inte göra. Nej, men jo, men det måste man väl få göra. Jag gjorde ju fel och så nu ändrar jag det och så nu betalar jag ju skatt för det i år. Så det är lugnt. Nej, då måste du ändra hela bokföringen. Det ska granskas. Nej, men jag har läst här på en sida att det inte ska gå till så. Nej, du måste göra det. Och då ringde jag ju då till en annan person och så här. Och hon bara, men du, nej, klart, det är löst. Det är lugnt, det är lugnt.
Ändå lite betryggad att ingen av oss har suttit i fängelse.
Nej, precis.
Men då, precis, Skatteverket är en parameter som man kanske inte heller tänker på så mycket utifrån.
Ja, men jag tycker ändå att de är våra vänner. Jag vill ändå ha med det.
Ja, liksom, ja faktiskt.
De försöker ändå hjälpa. Ja, sen kanske vi inte alltid har koll på så små saker. Apropå det här med vänner, en lite spännande fråga kanske. Samarbetar ni mellan förlagen eller är ni mer konkurrenter?
Konkurrent är ju fullständigt fel ord egentligen. Liksom, jag tror... För att det är ingen som går iväg till Bläckfisk för att de tycker att Helmgast är kassa produkter. Utan det är ju liksom att det tar vi en massa grunkor från Helmgast och det tar vi en massa grunkor från Bläckfisk. Och liksom knatar igenom hela makarummet och köper en av allting. Liksom. Så konkurrenter är fullständigt fel ord. Samarbetar det inte så mycket, men däremot dunkar vi varandra i ryggen väldigt, väldigt mycket. Och tycker om vad de gör och stödköper och bara köper och spelar. Sen finns det ett visst samarbete. Med, liksom, alltså, hela svenska rollspelsindustrin, alla känner alla. Alltså, vi går och hejar på varandra och vi tycker, fan har det kommit med något nytt kul den här året?
Jag känner ändå vi samverkar med vissa, alltså så här med frågor typ hur hanterar ni den här situationen eller vad tycker ni om det här tryckeriet eller vad har ni för erfarenhet av det här distributionsföretaget eller man ska dela med sig av erfarenheter, man har stött på något problem så delar man med sig av det.
Men jag också, gör vi mycket.
Ja, och jag vänder mig också lite mot den här konkurrentbiten. Det var någon som sa något klokt i någon podd som jag har glömt vad det var. Men just att rollspel konkurrerar inte. Ska du köpa en dammsugare så köper du en dammsugare. Du köper liksom inte 25 dammsugare som är bra på olika grejer. Rollspel har inte riktigt den konkurrensen. Att blir du inspirerad av ett rollspel så blir du inspirerad. Och framförallt när man är vuxen och har lön och sådär så kan man köpa på sig ett par rollspel. Möjligen konkurrerar de om tid och engagemang och sådär. Men jag tror ändå att det är... Ja, men det finns synergieffekter i att man spelar något spel och blir inspirerad så lånar man någon detalj från något annat och sådär. Och som de flesta av oss vet så är det lätt att köpa på sig massa grejer som man kanske inte alltid använder varje dag i rollspelsvärlden. Så att nej, kamrater är bra ord. Jag refererar till det som kollegor ibland för att vi försöker liksom göra samma grejer egentligen.
Ja, men för det är ju det också, så att vi pratar ju om kreatörer här. Så Vildalon är ju inne, alltså Björn Flintberg från Elosi och skriver en grej liksom. Så vi samarbetar ju över gränserna någonstans. På bokmässan så står ju vi tillsammans med Daniel Letto liksom, så man delar monter med varandra. Så sådana grejer är ju bara positivt så, och det är ju lite som du säger Lukas, det är en alldeles för liten hobby eller bransch för att hålla på liksom och bara bitchlappa liksom.
Pinka revir.
Ja, men det är löjligt, alltså Fria Ligan har redan vunnit så det är bara att köra. det är bara löjligt om vi små fiskar ska hålla på liksom bråka liksom. Jag blir bara, jag har fruktansvärt löjligt på
det. Vi får gå ihop tillsammans så kanske det blir lite
större. Nu jävlar, organize! Nej då.
Har ni någon dröm som liksom... Vad skulle drömmen vara att jobba med förlag eller hur framtiden för förlagsarbete ser ut? mindre bokföring kanske, eller?
Ja, precis, att någon annan gör. Att vi får tillräckligt mycket pengar till att leja bort allting. Men det är också en så här, lättare sagt en gjort sak. Vi har ju försökt vissa, hitta samarbetspartner och då blir det långa juridiska avtal man ska läsa och sådär. Men alltså, vi var inne på det här att man inte ska göra av ekonomiska incitament och så. Men det finns ju ändå någon sanning. Ja, men Mattias, du också håller på med musik och sådär. Och det är samma sak i liksom bandvärlden där. Att skulle man kunna leva på det, då kan man ju göra det på heltid. Man kan göra mer grejer, man kan göra roligare grejer. Så skulle man få en inkomst på det, kanske vi skulle lägga den på så här, dumma rollspelsidéer istället för att äta extra gott. Men ändå att just få ännu mer tid till att göra det är väl en så semi-naiv dröm som jag tror löper igenom de flesta som ändå pysslar med det här.
Jag har ju en dröm att jag ska kunna klona mig själv, det vill säga liksom ha någon, alltså anställa någon kombinerad projektledare, förlagschef, kombinerad stå och sälja dammsugerförsäljnings mentalt person. Det är ju nog min största dröm. För jag märker nu att jag har svårt att svara på mejl. Jag alltså börjar hinna inte. Jag vet att det sitter personer i publiken som jag mår väldigt dåligt av att jag inte svarar på mejl.
Det är därför de är här.
Det är därför de är här. Så, nej, men det är ett jätteproblem tycker jag. Liksom att just att man inte hinner med. Och speciellt också om man bygger på den här, det ska ju vara den här goda känslan i ett förlag. För det är ju liksom förlagets hjärta. Och helt plötsligt så blir man den här jävla upphöjda personen eller upphöjda förlaget. Och blir man ju det här förlaget man inte vill vara. Och det är ju för att man inte hinner. Så jag skulle ju liksom, min dröm det är ju att börja bygga mer teams kring det jag gör. Liksom. Det här Helmgast, det verkar ju ha en bra lösning där. Liksom. Bara låt någon ta, bara du ansvarar för detta, ditt märke och så kör vi på det. Det är väl en dröm för mig att komma dit faktiskt.
Christer, har du någon dröm?
Jag vet inte, jag tror jag har uppnått den där. det är det att jag skulle helst vilja ha en till av mig, eller en klon, eller bara helt enkelt mer tid. Men jag trivs ganska bra i den rollen jag har. Jag gör mina spel och får dem sålda, och det är ett rätt skönt liv. Liksom. Att inte behöva ha det som jobb är jävligt gott faktiskt. Jag har en känsla att skulle det vara ett jobb så skulle jag bli dödsuttråkad på det efter ett halvår max. Så nej, jag trivs ganska bra med att ha det på den hobbynivå som jag har. Så att jag får in brödfödan på någonting helt annat. Liksom, så har det mitt kreativa utlopp i det här istället.
Tack så mycket. Har vi någon fråga från publiken som ni inte har fått svar på än? Så tänkte jag kan öppna upp för det. Annars får ni väl prata med dem efter panelen också. De finns ju i monter under resten av konventet kanske. Åtminstone vissa tider. Så att jag gissar att ni kommer stöta på varandra. Kul! Har ni något sista ord ni vill fylla på som ni känner att ni inte fått berätta om än?
Nej, men jag vill ju också bara säga det så att göra det tydligt. Alltså att alla vi förlag, alltså vi är goa, alltså vi gillar varandra. Liksom det är en väldigt härlig stämning alltså mellan förlagen. Och det tror jag inte man är i resten av bokbranschen. Alltså jag får lite sådana, i och med att jag har lite delar i den branschen också, så märker jag inte av den goda känslan. Utan där är det mer att allting ska vara lite up-nose. Så det märker man inte av inom spelbranschen på det sättet. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt positivt. Så det vill jag ändå skicka med oss, att det är ett gött gäng i den här lilla hobbyn.
Jag skulle vilja tillägga att det är också väldigt, väldigt möjligt idag att ge ut rollspel utan att ha ett förlag. Du har sådana print-on-demand-tjänster, public och så vidare som tar hand om det mesta av det där tråkiga skiten. Så du behöver nästan bara få ut ett spel på marknaden på något på liksom bara ren hobbybasis utan att ta förlag eller AB eller någonting. Så och jag brukar säga till folk att när de frågar vad som man ska göra när man ska göra ett rollspel, det första är glömmet och det andra är gör det. Liksom glöm att du någonsin kan göra att du kan leva på det här, men gör det för att det är jävligt kul.
Ja, jag var inne på samma bana där och jag skulle vilja skicka med en rekommendation att starta inte ett förlag för helvete.
Jag håller inte med Lukas, gör det bara.
Och skämt åsida, men lite sanning finns det i det. Men just som Christer säger, att det kan vara ett bra första steg att typ, om man tänker så här, jag vill få ut mitt spel. Första steget ska inte vara att skicka in massa blanketter till Skatteverket, utan det ska vara att bara lägga ut det på Itch eller Drive-Thru som en pdf och försöka liksom få folk att bli nyfikna på det.
Eller gå igenom Lulu eller någon annan
tjänst. Ja, absolut. Och Publit är också en bra sån där tjänst. Man kan trycka grejer utan att ens prata med människor, vilket jag tycker är trevligt. Och liksom få ut någonting. Och sen ifall man får mer smak på det, då kan man expandera. Sen kanske man kan göra en liten kickstarter som knappt går runt ekonomiskt och sådär. Så att man inte börjar med att shit, nu har jag startat ett aktiebolag, jag måste deklarera för det här, jag måste ha årsmöten och bokföringen måste vara i ordning. Och jag har inte ens fått ut ett spel än. Men om ni ska vara så korkade så startar ett förlag, så försök göra det med lite människor ni tycker om. Det är väl också en bra ingång kanske.
Kul. Ja, men för det är väl lite det jag har hört, att så här, man är inte ensam när man gör förlag, men att ni verkar väldigt kul i era förlagsgäng. Och jag tyckte det också var väldigt kul att kunna hålla det här panelsamtalet, för att det är bara sköna människor som driver förlag, istället för att så här, om det hade, men som på bokmässor eller liknande, eller där det kan vara lite mer hög status, här är det mest, det kommer vara ett trevligt samtal oavsett vad vi pratar om egentligen, för att jag vet att ni är sköna människor och bra liksom känsla i branschen, men också just som ni kommit åter till, så här, väx lagom takt, börja inte för stort och behåll det roliga i det. Men kul, jättetack för att vi ville komma med och prata med oss. Och så.
Ja, tack. Ska ni göra för att vi fick komma? Tack för att jag fick prata med er också.
Ja, tack för att vi fick komma.
Underbart.
Tack för denna panel. Du har lyssnat på ett panelsamtal från poddrummet under Gothcon 2024. Deltagare var Lukas Falk från Bläckfisk förlag, Christer Sundelin från Helmgast och Mattias Dristig från Vildhallon.